lyssna på Höglandets närradio på frekvens 103,9 MHz. Och detta är ett program från Missionskyrkan Nässjö som heter Lördags. Och producent är Mats From och tekniker är Mats Philipsson. God morgon och välkomna till lördags den 13 juni. Vi har kommit in i den svenska sommaren och det är många med mig som längtat efter detta förstås. Idag så ska vi lyssna på Erling Andersson, tidigare pastor och föreståndare i Nässjö Missionskyrka, som berättar om sin uppväxt på västkusten. Och det gjorde han på sång på köktaget den 12 mars. Och Erik Fröjmark, han framför några låtar under den här stunden. Och Erling är en lysande berättare, så än en gång välkomna till God morgon lördags och håll till godo med Erling Andersson.
Vad bra. Ja, vi har gjort fördelningen att Erik sjunger. Han ligger närmare näktergalen. Jag ligger närmare skatan. Och Gud gläds åt både min sång och Eriks sång. Men jag har lärt mig under mina 70 plus år att det tycks vara som människorna uppskattar mer näktergalen. Så är ren självbevarelse. Men skulle vi behöva utrymma kyrkan, då lovar jag att ta en trudelutt. Det kommer att bli ganska tomt snart, tror jag. Hörrni, nu ska vi se hur det går för er. Vi ska sjunga tillsammans en del ur psalmboken. Tyckte det var passande. Och vi ska börja med en sång som knyter an till det jag ska dela här. 289. Guds kärlek är som stranden. 289.
Sig så långt din kärlek vandrar. alla människor, folk och raser här. Guds kärlek är som tänder
och tandläkare på folkhemmet. Det må vara tandläkare som sitter längst fram och är med en vart ute där. Har hon varit tandläkare? Men hon sitter längst fram.
En härlig sång som för mig är väldigt mycket förknippad med kusten. Jag är ju uppvuxen i Göteborgs ödra skärgård. På en ö som heter Donse. Hur många har varit där? Ja, då är det ju inte lönt att ljuga. Jag försöker hålla oss till sanningen så mycket det är kort. Det finns ju, jag är född på 50-talet, så det, jag tänker att jag ska berätta lite granna om uppväxten och hur den har präglat mig. Och lite glimtar. Det finns ju mycket att dela där. Men vi ska ändå reda ut det där med vad ön finns rent geografiskt. Det är södra skärgården vi talar om. Och till södra skärgården så hör öar som Aspre, Brännö, ni kommer ihåg Lasse Dahlqvist, dans på Brännbrygga, Styrsö, Vrångö och Donse och så några till. Sen har vi norra skärgården och det är ett svalg emellan, brukar vi säga, som är öbor. Hela Rivefjorden, det är norra skärgården. Och där har vi en del mindre öar där som Hönö, Öckerö, Fotö och lite annat smått och gott. Det hör till... Det hör till norra. Det man kanske kan säga väldigt tydligt, det är att norra skärgården hör till Bohuslän. Det gör däremot inte Donse. Det kanske ni inte tänkt på. Det hör till Västergötland. Gränsen mellan Bohuslän och Västergötland, den går, kan man säga lite förenklat, mellan, ska vi säga, Vinga och Fotö, eller Vinga och Hönö. Där går gränsen. Gränsen mot Halland, det går utanför Vrångö, en ö som heter Valö, och där det finns liksom en fyr. Så det är inte alls långt till. Så det går ut som en kil. Så ibland när folk säger, ja men du är bohuslänning, så låter jag det vara, så det är ingen idé att argumentera. Låt dem tro. Men om sanningen ska fram så är det faktiskt så att jag är västgöte. Min svärfar som kom ifrån Vårgårda, han var väldigt stolt när han insåg att jag kom från rätt håll, så att jag fick en bättre ingång i familjen, kan man säga, än om att jag hade sagt att jag kom från Bohuslän. På de här öarna så finns det ju ofta vissa familjer eller släkter som dominerar. Och en fråga som har följt mig ända sedan jag flyttade i mitten på 70-talet från Donse, det är: känner du någon fager på Donse? Och då vet jag att någonstans 74-75, då var de 200. Och sen dess så har de ju bättrat på det, kan jag säga, med råge. Och de är spridda lite här och var. Men det finns på de olika öarna lite ett namn. Så när människor kommer och säger, ja men du kommer från det, då känner du Vrångelin. Då är det Vrångö. Ja, utbult, ja då är du helt fel skärgård, säger jag. Liksom. Så att man kan, för då rör vi oss i norra. Så man lär ju sig en del. Dialekten är också lite knepig. Det var någon som sa, ska du tala donsemål? Det ska ni tacka Gud för att jag inte gör. För riktig ömål är svår. Min farmor Berta, hon var en urinvånare. Min mormor, hon kom från Hönö, som hade någon slags blanddialekt. Som lät lite annorlunda. Men Berta var en riktig. Och jag kan minnas olika uttryck. Hon kunde till exempel säga till mig som barn: Erling, gå ut i körgården och hämta slanten som hängde på spiltet och lägg den i slaget, nu hinner vi dåligt vunna. Och då visste jag ju precis vad jag skulle göra. Och det förstår jag att ni vet också. Det är ju nästintill obegripligt för den oinvigde. Någon frågade mig en gång som hade hört det här ute, körgård, kommer det från kolgård? Knappast, så jag koksit ju att man eldade med. Vad kan det betyda då? Kyrkor? Nej. Trädgård? Det är inte lätt att förstå. Och Kalle Slanten då?
Kolgård.
eller slanten? Ja, det är disktrasa eller skurtrasa. Hämta Kalle Svanten. Det är ju varenda en. Som hänger på spiltet.
Som hänger på sträcket.
Sträcket, ja, på staketet. Okay. Faktiskt. Och så Winnie Bislaut. Ja, det är entrén eller farskund. Och dålig vunna, det är dåligt väder som idag. Så nu har ni för... Så jag tror att jag försöker ta den lite mer normala...
Men kolgård, det
kom
ju efter att man planterade
kol. Ja, den kan, det är bara det att jag grunnar, var planterade man kol på Donse på, när jag växte upp? Det fanns inte som, det var ju inte, jag brukar säga vad det 14 tallar och de är stendöda nu som växte och så lite dvärgbjörkar och lite annat. Det är ju på inte jättemycket. Det som var mest, vad ska man säga, jord eller jordbruk, där fanns det en handelsträdgård. Och det är där faktiskt missionskyrkan idag finns. Där minns jag att det faktiskt gick lite kor och lite annat sånt. Men det finns de som har sagt, men ingen har kunnat verifiera att man faktiskt, däremot lite potatis och sånt. Och då använde man ju tång eller klör som vi säger, som gödsel på den tiden. Det bodde ungefär 1200 på 60-talet. Nu är det ungefär 1600. Så det är fortfarande den största ön befolkningsmässigt året runt. Det finns inte särskilt mycket fritidsboende på Donse. Det finns det på andra öar, bland annat Brännö, som får ju en befolkningsökning från runt 1000 till närmare 6 eller 7000. Det är ju otroligt stor skillnad på det. Det finns ju en förbindelse med land. Det är Västtrafik skärgårdsbåtar. Man kan alltså åka på samma biljett som man åker spårvagn eller buss i Göteborg. Och än idag, så om man frågar någon riktig öbo där, eller ja, man kan fråga dem som i alla fall har vuxit upp, så talar de om styrsobolaget. För så hette de som trafikerade på den tiden. Det såldes av någonstans runt millennieskiftet, och idag tror jag det är något stort franskt företag som äger hela delar av Västtrafik, så att säga. Men där trafikerar man. Och då säger man ju så här: vi ska gå med båden. Alltså man åker inte och man kör inte, man går med båden. Och är de riktiga öbåden, så säger vi går med ombåden. Och då börjar folk, ångbåten, finns det ångbåtar där? Ja, det kan finnas på sommartid någon som förirrar sig om den fungerar. Annars är det ju faktiskt, så det är ett gammalt talesätt, det går med ångbåten, det låter ju väldigt exotiskt. Idag är det snabbgående katamaraner, de gör en 20-25 knop, blåser fram. De får köra med lite mer stabilare båtar när det blåser, för de är svåra att liksom hålla i schack då, eftersom de är så höga och stort vindfång. Men idag så åker man ut på det snabbaste på ungefär 14 minuter ifrån Saltholmen. Långödra, Saltholmen är ju det huvud där man utgår ifrån. Man kan åka inifrån Stenpin, alltså in där Stena Line ligger lite längre in där. Det är bara det att det är ju 5 eller 7 knop in i stan, så det är den färden ifrån Stenpin till Saltholmen tar lika lång tid som det tar att åka ända ut till Vrångö. Så de flesta väljer ju det. Men där finns de här skärgårdsbåtarna. Det finns en bro mellan Styrsö och Donse som byggdes 1974. Och då blev det också en del av Göteborgs kommun. Det som skiljer om man tittar på norra skär, det är att det finns ingen biltrafik. Det finns inga bilar. Det finns en färja man kan ta ut. Men det är bara nyttotrafik, alltså företagare och blåljusbilar som du hittar. Däremot så finns det gott om flakmopeder, eller lastmopeder som säger. Och det finns ännu mer av golfbilar, trots att det inte finns någon golfbana. Och jag faktiskt hittade en uppgift som en kamrat till mig grävde fram och sa, 2023 så var det uppe i någon kommunal instans där man noterade att det var 300 golfbilar registrerade på Donse och drygt 200 flakmopeder. Så det är så man tar sig fram. Då kan man tänka sig att blir det inte trångt, det blir väldigt trångt. För det är inte så breda vägar på det sättet. Så att Och hur kommer det sig att det är golfbilarna, inte någon golfbana? Ja, fisket spelade ju en stor roll, och jag ska återkomma till det längre fram. När jag växte upp, då fanns det ungefär ett 60-tal fiskefartyg. Min far var också fiskare, och han tillsammans med sina bröder hade en fiskebåt som hade registrering GG, som stod för Göteborg 374 IAN. Den såldes i slut på 60-talet. Men idag så finns det ju en hel del rederier som har sin hemmahamn, alltså sjöfart. Det finns tre stora redarorter i Sverige, och det är Göteborg, och det är Stockholm, och det är Tromsö. Och 46% av svenska handelsflottan, alltså som är registrerad, har hemmahamn Tromsö. Så väldigt mycket av det vi har, inte minst när det gäller bensin, petroleum, jag har överhuvudtaget väldigt mycket, har förmodligen fraktats med någon båt som har registrerat på Tromsö. De flesta båtar kommer aldrig in i hamn, för det är för grunt. Utan de färdas över hela världen. Och då är det så här att i huvudsak då besättningen som befäl och maskinister och lite, det är lokal befolkning i huvudsak är det. Och då flyger man ut dem beroende på vad båten är. Så är den i Brasilien, då går flyget, och så är man ute en månad. Och sen om de är i Lissabon när de kommer, så skiftar man. Så de är ute en månad, hemma en månad. Så det är ju ett ganska speciellt liv att leva. Fiskarna var ju ute ungefär en vecka och var hemma. Så det är ju längre intervaller. Och då kan man ju undra liksom, visst präglar det här. Det finns 10 stora rederier. När man kommer in till hamninloppet på Tromsö, så hänger det en massa flaggor på de här rederierna. Och längst in, tror jag, eller om det är längst ut, det är lite hur de har hissat dem, så finns Stena Line. Och vad har Stena Line med Tromsö att göra? Jo, Stena Olsson som grundade det är uppvuxen på Tromsö. Och hans son Dan som leder nu är vd. Han har också anknytning till ön. Stens föräldrahem var inte långt ifrån mitt föräldrahem. Och det är på den vägen är. Men de har ju sin koncern i Göteborg, och det har några rederier också idag. Och sen har de ju kontor på andra ställen i världen. Men de här rederierna som finns på Tromsö, läste jag att bara de omsätter 5 miljarder. Lägger man till senare lag, får man lägga till 19 miljarder till förra året. Så det finns ju, det finns lite ekonomiska muskler. Och det där har jag ju vuxit ut på. Och mycket entreprenörer. Och när man blev en del av Göteborgs kommun, så sa kommunen att vi kan bara bygga en ishall där, då bygger vi en själv. Vi kan inte ha en fotboll, då bygger vi en själv. Och så har det ju varit i mångt och mycket. Så kommer ni till ön, så finns ju det här att, ja men då gör vi det. Och det är ju något vackert i sig. Det är här som golfbilarna kommer in. Det finns ju inte mycket varv kvar i Sverige. Och Göteborg var ju en varvstad. Ska vi ta en Göteborgsfisk? Ja, säger ni då. Arendalsvarvet är nedlagt. Eriksbergsvarvet är nedlagt. Men Göteborgsvarvet finns. Ja. Nej, fattar den. Ja. Göteborgsvarvet är ett halvmaraton, va? Som är, men de andra var ju vanliga varv. Ja, jag är mycket för Göteborgsfiskar. Jag har inte haft så stor framgång i Småland med dem, men jag är trägen vinner. Men nu är då så glimtar det till. Nej, men det här är ju så att man bygger de här på kinesiska varv. De flesta båtar faktiskt. Och flera av rederierna. Och det betyder att när det kommer en båt därifrån, så är det några container, och i den så är det sprillans nya golfbilar. Och som man sen fördelar mellan, ja, rederier och släkt och vänner. De är ju ingifta i varandra, så det är den enda härva alltihop. Så är det några fiskebäckare som har förirat sig, och någon från Foto och Hörne. Men annars är det ganska så genuin. Det har kommit och är lite mer uppblandat. Det finns någonting som heter Tromsø Shipping Meeting. Och det är en stor sjöfartsmässa som samlade senast här i höstas 3000 delegater. Då kan man undra, hur går det till? Jo, man bygger upp en hel stor tältkonferens som man skulle kunna femdubbla Hönö konferensen, så blir den liksom i tältmässigt, om ni tänker, ni som var med på den, det fanns det gamla tältet. Man bygger upp det under några veckor och så har man då en mässa med internationella gäster från alla håll och kanter. Och jag pratade med en kamrat som sa det var väldigt mycket från Kina, Australien, USA och annat. Därför att man har en internationell touch liksom i, och det gör ju att det kommer människor, det görs upp affärer och man knyter an och varit duktiga på det helt enkelt. Kommer man till Donsen så finns det ju gammal träbebyggelse som det är. Huset ligger tätt och man kan undra, idag hade du aldrig fått tillstånd att bygga. Jag kommer ihåg en gång, jag tror det var 71 eller 72, det var en grillbar som brann mitt uppe i ön. Och det blev ju allmän mobilisering. Det finns ju en sån här deltidsblankor. Men det räckte inte till. Och det här var ju samband med midsommarhelgen. Och det blåste och man var livrädd att vinden skulle vända. Och då bestämde sig brandchefen att vi får spränga en brandgata. Och då var man och pillade i en del hus för att i så fall skulle man förhindra att inte liksom, det blev en jättestor brand. Idag får man väl inte bygga på det sättet. Men det är ju inte lätt att ändra det som är gjort. Och på den tiden tror jag att mycket av affärerna kanske inte ens var inne i Göteborg och fick alla laga papper, utan det var ett anslag och så var det klart sen. Som det kanske var på den tiden. Annars så finns det ju lite stigar och lite vackra vyer. Mycket av det där sköts av Dons idrottssällskap som är den största föreningen. Och de har väl ungefär 1000 medlemmar, så att det är väl i stort sett rubbet som är involverad i det. Det finns några sådana här slingor som man kan gå. Och om ni kommer dit så kan ni leta och fråga efter var ligger Radarberget. Som man hittar på södra delen av ön. Och det var för militärt skyddsområde. Ända 94. Det var helt förbjudet för utländska att vistas ute på Donsö, överhuvudtaget i södra skärgården. Och just det här Radarberget, det var väldigt mycket hysch-hysch och militära saker. Så jag växte upp, det var ju taggtråd, det var bevakning. Och till och med när det kom seglare, också folk från Tyskland, Danmark som semesterfirade. Och lärde vi oss av de gamla fiskarna som sa, ta ner flaggan och lägg längst in så inte kustbevakningen eller sjöpolisen ser det, så kanske det går vägen. Annars så fick man ha speciellt tillstånd för att gå i land. Och det här präglade ju ön att det var militärt skyddsrum. Och väldigt mycket, ni som är också som jag uppvuxna under kalla krigets tid. Då inträffade följande varje höst, ungefär i oktober, 2 veckor, ibland 3. Det kom ut en väldig massa repgubbar, som vi sa, militärer som var förlagda. Och från klockan 18 var det utgångsförbud. Och så kom en kapten ifrån kustartilleriet, eller flottan, hade ju också en bas i Nya Varvet i Göteborg, tillsammans med någon från hemvärnet och besiktiga att vi hade satt upp mörkläggningsgardiner för alla fönster. För det skulle inte sippra ut ljus och som skulle kunna leda fiendens flyg för att flyga in mot Göteborg. Det var så man tänkte. Så att det var helt svart. Och ni vet att det som man inte får göra, det är ju väldigt roligt att göra som barn. Så vi lärde oss, vi som hade större syskon, framförallt bröder. Se ett annat hus, och jag ska berätta om ett som var lika roligt varje gång. Och det här är någonstans 62-63. Det var säkert lite, men det är där. Och då skaffar man sig en rejäl ficklampa. Och så såg man till att man kunde få ta på smällare, alltså i förverkeris, riktiga stora. Danska bomber var de bästa. De fick inte säljas i Sverige, för de var lite för kraftiga. Men det gick ju att få av fiskare som var i Danmark och sålde fisk. De kunde ju ordna det, kompisar och kamrater. Det var ju väl ingen som frågade om varken ålder eller vad de skulle ha det till. Och om de frågade så förstod de säkert inte vad de sa. Så att det var ömsesidigt. Smög man upp. Och jag hade, mitt föräldrahem var med utsikt över hamn i loppet. Och när jag var liten så kunde man se Vinga fyrskepp. Det bytte sen ut mot en fast fyr som heter Trubaduren idag. Som ni åker förbi om ni åker den vägen. Men det fanns ett fyrskepp. Och ungefär 100 meter ifrån där jag bodde, där fanns det 3 skyttevärn. Alltså insprängda berget och så var det gluggar. Och där låg de med kulsprutor och annat. Och det var kanske ett 20-30-tal som var förlagda, ungefär 10 i varje sån där. Och så smög vi upp på berget. Och så lyste vi på dem. Och då satte det fart. Och så slängde vi en dansk bomb. Sen var kriget igång. Oh, vad de sköt. Och det var ju en guldgruva för oss, för då blev det massa patroner som inte smällde av, som vi kunde plocka till oss. Hur livsfarligt, sa folk när man berättar om det. Kan inte minnas varken mamma eller pappa sa någonting om det. Å andra sidan visste de förmodligen inte om det heller. Men vi lämnar tillbaka de flesta, men inte alla. Och vad vi använder dem till, det kan jag tyvärr inte röja. Det går under tystnadsplikten. Jag är i alla fall pastor. Men det var lite trevligt på det här. Och just det där med om kriget kommer. Men det här levde så tydligt. Så tydligt bland folket. Och det var, jag kan inte minnas det, för jag fick fråga. Var det många som gjorde vapenfritjänst? Eller liksom när jag började? Ja, så småningom. Men just 50-60-talet och en bit 70, det var väldigt få. Därför att det här blev man inmatad med liksom, i att det här är viktigt. Så att jag ska snart sjunga någon. Vad är klockan förresten?
Snart 5 i
halv. Ja, men då ligger vi bra till. Det är ju bra för mig och dig. Vi ska hoppa fram till, jag ska berätta en historia, för den har också anknytning till det med försvaret innan vi sjunger någonting mer. Vi hoppar fram till 1989. Då har Försvarsmakten fått indikationer, som det heter, att det kan finnas miniubåtar i Göteborgs skärgård. Och allt vad försvaret hade, och inte minst flottan, av flytety beordras till Göteborg. Och Donsö var ju strategiskt, berättar den här militära förläggningen. Och det som finns, för de finns inte nu på det sättet, det var att det var minerat kontaktminer i inloppen. Och de styrdes bland annat från en central på bland annat Donsö. Så att, och det, en kontaktmina fungerar ju så här att när man sätter igång den, då har den sensorer och kunde läsa, så då är den aktiverad. Och kommer det då någonting, då smäller det. Det är ju skillnad mot de fasta. De smäller ju bara när någon kör över dem. De kan man inte styra över på samma sätt. Och så var det. Och det var höjd för höjd beredskap. Och jag är, det här är början på juni, och familjen är på väg dit. Och det låter larmstyrningsförbud. Men eftersom jag är uppvuxen där, så tog jag mig i land. Men vi fick klara direktiv vad vi fick gå och inte gå. Men vi bestämde oss att gå till en badplats, och då valde vi ju på andra sidan nu. Och på vägen dit så stannar jag nere i hamnen, och där sitter några riktigt goa fiskargubbar. Snusen rinner så det liksom är så, och så berättar de den ena skröna värre än den andra. Och så frågar jag dem, hur är det nu när de har sett ubåtar, minubåtar här? Vad tänker ni om det? Inga ubåtar där, sa de. Vad menar du med det, så? De säger att de inte hittar dem. Du kan gå ombord på Clifton. Och så pekar han. Det är mitt barnbarn. Jag var uppe där i hytten. Och när han skannade av botten här, då såg han en cykel. Och han kunde till och med hitta en skiftnyckel som var 40 centimeter. Och så säger de att de inte kan hitta en minubåt. Och den är i alla fall en 10-12 meter minst. Och de har ju andra grejer än vad vi har i civilt bruk. Nej, det är inga ubåtar där. Nej. Men vad är det då, frågar jag. Ja, det var en gubbe där, han smilade. Ja, tror jag vet, sa han. Jag tror att det är våra gamla vedspisar. De har börjat röra på sig. Han säger, du vet, ja, du vet, efter kriget så körde vi ut dem i ränna där. Där båtarna nu inlåttes längst ut. För det var ju så man gjorde av med det man inte ville ha. Det slängde man i havet. Det var inte så mycket mer uttänkt. Och då stod det ju en hel hop med fisar. Och när isbrytaren kom så gick de, så var det ju löst. Nu hade man liksom kört och det här Jörkare upp, det var ju en väldigt, det var ju stora krigsfartyg som, och när de höll på där och leta och greja, så kom ju de med rörelser. Så de var övertygade om att någon del på den där har nu legat nära någon sensor, och då larmar det på alla och då rycker de ju ut rubbet med allt vad de har. Så att det så var det. Och så gick vi bort och badade, och rätt vad det är så smäller det till. Det skakar hela ön. Ja, nu händer det grejer här, tänker jag. Så vi gick tillbaka och sa, ja, nu har de smält av med mina. Ja, men var det någon ubåt då? Fick de se den nu? Bara massa död fisk. Det bara flöt upp alltihop. Så. Fick de se några järnspisar då? Så önskar jag. Det vet vi inte. Jag tror att det är det. Och förresten är det säkert hemligstämplat. Så att, men jag lutar åt vispisarna. Jag tror inte på. Och jag har aldrig hört sedan att det har varit några minibåtar eller något annat. Förmodligen så har de där vispisarna gått ner i dyn ännu längre ner. Men lite sådär, lite spännande och märkligt var det. Det finns mycket mer att berätta om det här med det kalla kriget och liksom de här delarna som väckte rädsla, men också någon slags förtröstan på att Gud är nog på vår sida, och det ska jag återkomma till. Nu ska vi sjunga faktiskt en sång, 323.
Jajamän, det kommer från öst och väst.
Ja.
Det är väl båtarna till Donsö förstås.
Från syd och nord, det kommer från stormigt hav.
Ja, precis.
Där är cliffhangern. 323.
Det kommer från öst och väst, det kommer från syd och nord, att sitta till bord med Jesus en gång och höra hans välkomstord, att skåda hans fula drag och honom förklara sin upptaga del i sång och spel, en salig evighet. Det kommer från stormigt hav, det kommer från Törnestig, det kommer från berg, det kommer från dag, det kommer och Gud till dig, att klädas i bröllopsgrud och möta sin bruden skön. Kristus som på korset stann, den vann som segerlön.
Just det där med att leva nära havet och leva nära det oroliga har säkert präglat, eller har präglat människor att söka Gud på ett väldigt påtagligt sätt. Och tron och förtröstan på Gud var väldigt stark på ön, och delvis kan man väl säga att det fortfarande är så. När jag växte upp så fanns det svenska kyrkan. På 30-talet var det ett begravningskapell, och sen 1955 så blev det Donsö kyrka. Ganska livaktigt då som nu. Och så finns Missionskyrkan, och det har väl byggts i lite olika omgångar. Den kyrka som nu finns är en stor modern kyrka, invigdes 1974, och församlingen firade 150-årsjubileum bara för någon månad sedan. Där finns det ungefär 550 medlemmar. Då kan ni ju gissa hur det ser ut. Så det har inte minskat, utan tvärtom ökat. När jag växte upp så fanns det också ett litet kapell där Plymouthbröderna höll till. Någon kanske har hört namnet. Det var ju ett kristet samfund som grundades i Dublin 1829. Och det fick sitt namn just från staden Plymouth i England. Och det var faktiskt så att det var sjöfolk, minst fiskare, som var på besök och tog med sig det här. Och så det finns några sådana fästen kvar, inte mycket. Någonstans neråt Smålands Tenar, Älmhult tror jag finns kvar. Men det fanns en liten grupp där på, som jag minns, på 60-70, som jag tror var kanske en 15, möjligtvis 20-tal. Och att jag vet så väl om detta, det är att på min pappas sida så var det släktingar. Så jag hade tillfälle att samtala och intervjua någon innan de gick hem till Gud i skarven 70-80-talet. Så det fanns en väldigt kyrklig dominans på ön. Det gjorde ju det att till exempel det fanns inte en affär som var öppen, utan de stängde klockan 1 på lördag och öppnade 9:30 på måndag morgon. Så var det, och ganska länge, ända till, jag tror för knappt 5-6 år sedan, så ändrades det. Så att, och den som var handelsman på den stora ICA-butiken som blev den som överlevde så småningom. Det var en Vivo-butik från början, när jag intervjuade honom för rätt många år sedan. Och då berättade han så här att vi var det, och sen ville vi bygga en större butik. Då sa de, måste vi öppet på söndagar? Ja, då får jag söka en annan kedja, och då blev det ICA som han fick bestämma själv vilka tider det skulle vara öppet. Och då sa han så här, när jag växte upp så hade vi, man kunde hyra frysfack, vi saltade in och vi hade inga mikrovågsugnar. Det finns ingen anledning att ha öppet. Det är en planeringsfråga. Och så länge han levde och han blev en bra bit över 90 så vakar han över det. Sen är det andra tider och andra stunder, men så var det, så gäller att inrätta sitt liv. Det blev ju en kulturell liksom konfrontation för oss när det gäller också det här med tron. Det var ju en ny skolreform 1964, och det betydde att årgången före mig, då blev det 9-årig grundskola. Och det fanns inget högstadie, utan vi fick åka till Göteborg. Och vi åkte till Sanna skolan, Kungsladegårdsskolan ligger vid Älvsborgsbron, var en bra bit, med spårvagn 9 och båt. Och vi åkte 6:30 på morgonen, och vi kom hem ungefär 6:30, kanske någon 4:30. Det var ganska långa dagar. Och så fanns det också en annan konstig sak som man hade på den tiden, håltimmar. Vi tyckte ju det var rätt så trevligt. Då gick man ner till Mariaplan och tog 3:an till Frölunda torg som var ganska nytt. Och så gick man där och lullade i 3 timmar. Och så. Men det är klart att det var märkligt. Det var inte några problem. Det var ju en ny värld som öppnades för oss på något sätt. Däremot så mötte jag för första gången i hela mitt liv någon som sa, Gud finns inte. Kan du tro på Gud? Gud finns inte. Och vad svarar man på det? När ingen har talat om vad man kan säga. Vi hade inga svar. Vi blev helt ställda. Så det var inte så helt enkelt att komma hem och ställa de frågorna till de gamla juniorledarna och söndagsskollärarna. Vad svarar vi nu? Och de gjorde väl så gott som de kunde. Det fanns ju en del roliga episoder som jag minns. Jag pratade med en klasskamrat här förleden. Jag kan till exempel komma ihåg min första gymnastiklektion. Då ska ni veta att det fanns inget, alltså vi gick ju hemma och åt mat. Det fanns ju ingen matservering eller bamba som vi säger i Göteborg. Det fanns inte på, utan det var ju nytt när vi kom till Göteborg också. Men det här med gymnastik var ju något nytt. Jag kommer ihåg en av de första lektionerna, då klättrade vi i de där repen. Det kunde vi känna igen. För ni vet, sådana här tjocka trossar, det förtöjde man ju båtar. Och de som låg längst in, då blir det en lång, och de var långa, så låg de längst ut. Och så blev det en lång rep som liksom var som en, ja, en svackade lite granna. Och de var vi ju duktiga på att klättra i. Fast det liksom var då vågrätt, de här blev ju lodrätt, men det var ju samma teknik. Och då var det ju på den tiden så här att då klättrade man där, och så hade man ju kompisar som stod och svajade och ruskade så att man föll i. Idag kallas det mobbing. Våra föräldrar sa att det är livets hårda skola. Så att jag vet inte hur man ska se på saker och ting, men så var det, och vi drattade väl i. Å andra sidan går vi ju igen, för förr eller senare så var det ju någon kompis som skulle på det där repet. Så på något sätt var det. Men låt oss gå tillbaka i gymnastiks. Jag kan se honom än idag. Han hade en blå träningsoverall. Om ni har sett Galenskaparna när de sjunger det här med men det ska vara husvagn. Precis en sån hade han. Och så hade han en visselpipa. Och så stod han och visslade. Han var alldeles röd i ansiktet. Och så är det någon av mina kompisar. Vem är det? Jag vet inte varför visslar han en visselpipa? Jag vet inte det heller. Så vi fortsätter att klättra. Till slut så får han ett frispel och skriker. Ungdomar, har ni aldrig varit i en gymnastikhall? Bara alla svarade samfällt. Nej! Ja, det blev nog för mycket för honom. Till slut så lyckade han samla oss och så skulle lektionen börja. Det fanns ingen gymnastikhall på Donse. På sommarhalvåret, ja, då fick vi spela brännboll och fotboll och lite längdhopp och terränglöpning. Och var det i maj och augusti så kanske man kunde vara och simma och lite sånt. På vintern, vad bestod gymnastiklektionerna av då? Och när jag berättar detta så tänker en del, det är inte undra på att han är som han är. Vi matade svanarna. Det var så här att båtarna kom ifrån Göteborg. Den rännan var ju uppe. Och där låg ju också fåglar. För den höll man uppe. Och då gick vi tvärs över ön, hade med oss bröd och matade svanarna. Fick vi motion. Det var ju gymnastiklektionen. Större delen av i alla fall den tiden när det var. Så ni förstår att det var inte så lätt. Och våra betyg, de rasade ju därefter. Men det finns också en annan rolig historia som jag blev påmind om. Och det var den första. Då säger samma gymnastiklärare så här. Det är några av mina klasskamrater. Gå in i förrådet och hämta bocken med tillbehör. Och de gick, och jag tror han hette Dan den innan han är med oss här nu. Och han var en lite skuveraktig. Men de gick in och kom till. Pojkar, kom ut med bocken! Kom. Till slut gick han med raska steg. Och så kommer de ut. Och då kommer Dan ut.
Jag tror det var Dan.
Det finns ingen bock!
Det var den enda bocken vi kände till.
Jag hade aldrig sett en hoppbock. Inte för att vi inte kunde hoppa bock, för det var vi duktiga. Men vi hade ju oljefat och fiskelådor. Men där hade vi inget. Det finns ingen bock. Den är ju riktigt rolig idag. Vi hade ju aldrig sett den. Men det här, att återvända lite till det där med Gud i vardagen. Jag kan minnas, på den tiden var det så här att ingen fiskebåt fick lämna hemmahamnen förrän klockan 5 på måndag morgon. Så var det en bestämmelse på 60-talet i alla fall. Och komma ner till hamnen, och ni tänker att det är ett 60-tal eller 50-tal fiskefartyg, så kunde man se hur fiskarna, både unga och äldre, de sitter på relingen eller lästången som vi säger. Och så knäppte de sina händer. Och så bad de, och man kunde faktiskt höra, för de bad högt av någon anledning. Jag vet inte. Gode Gud, hjälp oss nu så att vi kommer helskinnade hem efter fiskeveckan. Och bevara våra nära och kära här hemma. Ungefär så. Och det var ett allvarligt stund som inträffade där. Och jag kan minnas när man kom hem, och vilken kyrka du än var, så var det ibland fribön. Hur man reste sig upp och tackade Gud och var nästan tårfyllt hög. Idag var vi illa ute i veckan. Men du Gud, du höll dina löften. Och vi fick komma hem än en gång. För dig tackar vi och prisar dig. Och det var när tårarna, man blev så gripen. Tänk, de levde så nära Gud i vardagen. Och jag tänker på farmor Berta som ju hade så märklig dialekt. Hon hade en kropp som en silltunna, som min bror, och det stämde ju ganska bra det. Så att det. Hon petade mig i magen och så sa, du är alltid en klen, tunn, tanig du. Och så hon tyckte att jag borde äta lite, så jag fick väl lite extra bullar där. Men jag kan också minnas Berta när hon satte sig ner, när de sa att nu lyssnade på sjörapporten. 4:45 var den. Och någon har sagt efteråt, det kanske är det starkaste bönemötet någonsin som var just när det var stormvarning på Kattegat, Skagerrak, Nordsjön och Östersjön, var nu fiskarna var. Då satte hon sig ner och så knäppte hon sina händer. Och hon hade fem söner som var ju på samma båt som min pappa. Mm. Som hon bad för att de skulle komma helskinnande i land. Det var starka minnen. Ibland så fick vi bud, jag minns det, i alla fall 50. Där alla kom inte hem. Och det hade ju varit kanske ännu mer om man backar några år, 40-50-talet. Det var ju mycket miner som var utlagda vid nationalgränsen under kriget. Och då så var det ju vajrar som de var förankrade i. Och då rostade de. Och så släppte minerna och så flöt de. Och ofta hamnade de ibland i någon trål. Och jag minns som barn faktiskt i två tillfällen där någon var ute mot den mina som är vid Sjumansholmen. Och då var det ju skarpt läge. Och det var ju båtar som insprängdes. Så därför, om ni går på de flesta kyrkogårdar i skärgården, så finns det ofta en minnessten restes under, ja, efter andra världskriget, men också första, där man kan läsa båten och vilka som förliste. Så finns det också på Donse, men det finns på flera av öarna. Så man hedrar det minnet. Och jag tänker på de här som hade vigt sitt liv. De levde ju liksom med Gud. De levde med Bibeln. Om man gick in i en styrhytte, de flesta båtarna, så var kompassen där och vid sidan var det Bibeln. Och man hade ofta då pass när de andra låg och sov på 4 timmar då man höll kursen och drog den här trålen. Och på den tiden så bläddrade man och läste sig. Ofta var det fullt av fiskfjäll. Precis fullt i de här biblarna. Men de var väl lästa och man kunde sin bibel på något sätt. Man levde med Gud ganska tydligt i vardagen. Och många av fiskarna var ju söndagsskollärare. Och jag gick i söndagsskola för flera av dem där. Jag hade söndagsskola på min tid. De äldre barnen 9.30 till 10.30 och de yngre barnen klockan 14 till 15. Och det var män och kvinnor. Det var ofta flest män på förmiddagen. Men det var lite blandat. Men det var lite dominerat på det sättet. Och jag började i söndagsskolan när jag var 4 år. Och gick till jag var 14 år. Och jag kommer ihåg avslutningen. Och man tror ju inte det är sant. 14 år. Och det är juldagen klockan 15. Då hade söndagsskolan sin stora högtid. Då avslutades terminen och avtackades de som hade varit. Och då förstår ni, man hade ju fått med sig rätt mycket på den tiden. Så var det upp över nyår och 13-helgen och så var det på igen. Så rullade ju på något sätt. Och jag brukar säga, där fick jag min bibelkunskap. När jag läste till pastor läste jag nog mest om Bibeln. I den mån jag fick läsa själv. Men de hade... Och jag blev lite tagen och gripen av jag läste i den här 150-års en jubileumsskrift som gavs ut när missionsförsamlingen firade jubileum. Och min gamla söndagsskollärare Åke, han är borta sedan, men man hade intervjuat honom för några år sedan. Och så berättar han just det där, när vi hade isat, alltså man tog is ifrån isbolaget som man la i lastrummet i fiskelådor. Och sen när det blev fisk så la man ju fiskarna i det och då var ju kanske hälften av isen redan borta. Men det var ju så man förvarade innan man kunde sälja den. Och då berättar han där, och jag har hört flera säga det, men jag kommer ihåg, för jag har haft Åke som söndagsskollärare. Då böjde jag mina knä i lastrummet och så bad jag till Gud att förklara för mig texten för söndagen. För den hade jag med mig på en lapp i min bibel. hjälp mig nu att kunna säga någonting om dig och vem du vill vara för mina söndagsskolbarn. Där började förberedelsen. Och jag har tänkt på det som pastor mer än en gång, att ja, man kan inte slarva med förberedelsen. Man får börja i tid. Och jag har tagit rygg på mina söndagsskollärare och tänkt, ja, det är bra att börja i tid. Vad vill Gud säga till församlingen? Så jag har Åke och alla de andra att tacka för åren. Jag konfirmerades i Donsö kyrka 1967. Och det har att göra med att jag kommer egentligen från en kyrklig familj. Och min mormor, hon kom från Hönö. Och hon har stjärta i blodet, sa de gamla. Alltså stjärtanismen var ju en väckelselära inom Svenska kyrkan. Den var ganska hård och rätt så dogmatisk. Och det fanns inte på kartan. Antingen fick man gå på två ställen, som i söndagsskolan, det gick helt okej. Men det var Svenska kyrkan som gällde. Och nu ska jag berätta en riktigt sån här anekdot där det krockar, alltså tron, hur man ser och uppfattar. Det här är också början på 60-talet. Vi hade fått i söndagsskolan en arbetsbok för söndagsskolan. Någon kanske känner igen. Den var utgiven av Smyna förlaget. Och det fanns små rebusar, det fanns bilder, man kunde färglägga David och Goliat och allt möjligt i den där. Jag tror att en annan kan nog känna igen, för den var väldigt demonerade på det sättet. Och så fanns det längst bak några sidor som man kunde klippa ut. Och då kunde man klistra och få ihop tabernaklet, eller det som liknade, alltså inte som ett tält. Det var ju där förbundsarken, där lagtavlorna förvarades som budorden som man färdades med till dess man kunde bygga templet. Och då hände följande. Jag kommer att vara överlycklig, och nu var det dags att klippa ut och göra tabernaklet. Och gå ner till mormor Emma. Har du någon sax? Jag såg direkt hur de mörknade i ögonen. Vad ska du med en sax på, det söndag idag? Mm. Jo, men jag har fått en bok här i söndagsskolan och vi ska klippa ut tabernaklet. Gud bevare sig från salarna. Nu kommer Jesus snart. Det här är inte bra. Har du fått den i söndagsskolan? Ja, nu är den yttersta tiden nära. Och jag fick en lång utläggning om detta. Och någon sax fick jag inte. När jag lommade iväg. Det var tvärstopp helt enkelt. Klippa på en söndag. Och att det kom ifrån den andra kyrkan. Ja, det var väl det jag kunde gissa. Att de är inte helt på vägen. Så att det är... Ja, ni förstår att det var många kulturkrockar som är där. Annars så var ju faktiskt också Emma i sin fromhet innerlig och bad och välsignade på det sättet. Men de hade vissa sådana där principer som krockade under uppväxten. Och man kan väl säga så här att min gudsbild och föreställning är väldigt mycket präglad av havet. Alltså det djupa och väldiga och stilla, ibland stormiga. Och jag gillar det lågmälda och det högljudda. Jag gillar det liturgiskt perfekta och det karismatiskt okontrollerade. Och det är mer än en församling jag har tjänat i som har sagt, undrat hur är du funtad? Ja, jag är som en riktig öbo, så jag kan glädjas om när det är kaobleg, alltså alldeles vindstilla, det här som är fullända. Men tänka för god när det är 30 sekundmeter på klipporna. Då talar vi om krafter som är rörelse. Och för mig har det varit en tillgång, inte minst i min pastorskärning, att kunna finna en glädje och en tillförsikt i båda delarna. Nu ska vi sjunga tillsammans 248 innan vi avrundar. Tryggare kan ingen vara. Alltså den här som vi sa då, trygga räkan. Det var ju så nära havet du kunde komma. 248. Det finns naturligtvis mycket att säga om ön och många, många delar, och inte minst vi som har utgått ifrån församlingen. Det finns 25 pastorer, en del pensionerade, en del i aktiv tjänst som för tillfället finns. Och det fyller på med några till som nu går olika pastorsutbildningar. Och så har det varit. Det kom ett profetiskt budskap på 40-talet. Albert i Åsen, jag vet inte ens vad han hette, men det var ju så, man fick ju liksom sådana, för att det, och fanns det flera Albert så fick man ju skilja dem på något sätt, så man fick ju lite smeknamn. Han fick ett budskap på ett möte att den här ön ska sända ut predikanter, och församlingen har ett ansvar att värna om det och uppmuntra det. Och jag minns när jag, och det här är någonstans mitt på 70-talet, blev inkallad i ett andaktsrum efter ett möte, och ordförande säger: vi har samtalat i styrelsen om dig och några till, för vi tror att Gud har tänkt att du ska bli predikant. Hur ser du på det? Och så säger de så här att du vet att vi kommer att be för dig, och vi kommer att stötta dig ekonomiskt, och vill bara att vi ska veta det. Och så har man gjort. Det finns ett sånt gott uttryck. Jag har tillfälle de senaste åren att återvända, för det har varit några vakanser. Så det är några av våra äldre kollegor som har fått återvända och täcka upp lite på Domsö. Och då är det ett uttryck som jag fick höra redan som ung predikant. Du vet att vi nämner alla vid namn när vi ber. Och det var ett vittnesbörd som flera kunde dela när vi nu var på Donsö. Det var 19 stycken och de här 25 som finns som hade möjlighet att vara med. Men det stora det var när det kommer fram en här för något halvår sedan, och så säger han så här: ja, nu har pappa gått hem. Och jag tror han är i 40-årsåldern nu. Nu är det jag som får fortsätta och be för dig och de andra. Stort. Ja, jag blir gripen om det. Och jag vet att så är det varje dag. Det de ber för oss. Som är vid fronten, som de säger. Mm. Vi som är kvar vid trossen. Jag ska sluta här med att läsa en parafras av den 23:e psalmen. Kanske mer bevandrade, men var en herde i alla fall. Man är ute på öarna. Så här är herden utbytt mot en lots. Och en lots, det är ju en vägvisare som hjälper fartyg över en viss storlek. Att angöra en hamn eller en trång farligt, då måste man ha en lots med som känner till strömmar och överhuvudtaget. Så måste man ha lotshjälp. Och känner man till det, så blir den här parafrasen ännu tydligare. Lyssna. Herren är min lots. Jag ska inte komma ur kurs. Han lyser mig över mörka vatten. Han styr min färd i trånga farleder. Han leder mig med sin helighetsstjärna för sitt namns skull. Om jag än seglar i storm och bränningar, fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Du bereder för mig en hamn i mitt eviga hemland. Du gjuter olja på upprörda vågor och låter mitt skepp segla tryggt. Solvärme och stjärnljus ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska finna lä i Herrens hamn för alltid. De ska be tillsammans. Tack himmelske Fader för att du både herde och lots, och vad vi än sätter för bildspråk, för att förstå din omsorg om oss och din omtanke. Tack Herre för att du välsignar oss i den dag som idag är, och dagar som vi kanske av nåd får möta, Herre. Tack att du leder oss på rätta vägar. Inte alltid på lätta vägar, men på rätta vägar. Tack att vi en gång också ska få nå målet för vår strävan, ditt eviga rike. Välsigna oss, bevara oss och beskydda oss hela vägen hem. Amen. Nu ska vi få höra en sång av Teofil Engström, tror jag vi tar. Lugna hamn. Och det finns en kör. Och om jag minns den rätt så är den... Ja, det är bättre du tar den.
Lugna hamn efter stormiga färden. Ljusa mål för min längtan och tro. Sköna land i den himmelska världen. Ljuva hem där jag evigt ska bo.
Du tar kläm med verserna så kommer vi in i kören. Ja, och därmed så tackar vi för oss.
Mitt liv är likt en resa bland bränningar och skär. På upprört hav där höga vågor slå. Men jag har lots som bor till min Jesus är mig när. Då vet jag att jag tryggt ska hamnen nå. Lugna hamn efter stormiga färden. Ljusa mål för min längtan och tro. Sköna land i den himmelska världen. Ljuva hem där jag evigt ska bo.
Du har lyssnat på Lördags på Höglandens Närradio på frekvens 103,9 MHz, och detta var ett program från Missionskyrkan i Nässjö. Mats Forman var producent och Mats Philipsson har varit tekniker.